podde tillbaks igen. Linus på baslinjen. Ja, han är tillbaka igen. Linus på baslinjen.
Det här avsnittet görs tillsammans med vår partner House of Bontin. House of Bontin erbjuder smarta tennisträningsverktyg som hjälper tränare och tennisklubbar att på ett pedagogiskt, lekfullt och effektivt sätt utbilda och inspirera sina spelare. För 15% rabatt så använd rabattkoden Linus hos House of Bontin så har ni 15% rabatt. Välkomna till ett nytt avsnitt av Linus på baslinjen podcast. Idag så träffar vi Peter Lundgren som ska berätta för oss hur han har coachat spelare med hetsiga humör. Peter Lundgren, 56 år, bosatt i Sundsvall i väntan på nästa tränaruppdrag. Han var själv rankad 25 i världen på ATP som spelare och har som coach coachat ett gäng med världsspelare, bland annat Roger Federer, Marat Safin, Marcelo Rios, Grigor Dimitrov och Stanislas Wawrinka. Vi hälsar Peter Lundgren välkommen.
Då får jag hälsa Peter Lundgren välkommen till podcasten.
Tack så mycket.
Peter, jag tänkte vi ska prata lite idag om hur man approachar spelare som men sticker ut lite mera. Du har ju tränat ett gäng spelare som verkligen sticker ut av olika anledningar. Mm. Och det tänkte jag vi ska prata lite extra om.
Okay.
Om man tänker spelare som har speciella egenskaper eller speciella personligheter. När du tar dig an ett nytt uppdrag, vad väger du in i ekvationen före du tackar ja till det här uppdraget?
Nej, men man har ju som... om det är någon bra spelare och man tycker det passar in och det tajmingen är rätt... Mm. Så har man ju ofta en sån här prövperiod.
Just det.
Så då känner man ju av, är det här någonting att fortsätta på eller ska vi inte fortsätta?
Hur lång kan en sån prövperiod vara?
Alltså normalt så är det ju kanske 4-5 veckor, någonting sånt där. Jag hade ju som med Skevåne till exempel och det funkade inte så bra tycker jag.
Nej.
Hon var ju lite knepig.
Men då gör man de här veckorna och sen
ja,
sätter
visst,
man sig
men
ner. Liksom,
vi skildes bra åt. Det kändes bättre att nej, det funkar inte. Liksom. Och jag kunde inte resa så många veckor som hon ville.
Nej.
Det är ju så med tjejerna. För de är roliga för att de kan ju träna. Om säger att jag jobbade i Houston. Då kunde hon åka dit när hon hade sina veckor ledigt.
Ja.
Killarna är ju precis tvärtom.
De vill att du åker till dem.
De vill åka till sig, va? Så ska du åka dit då.
Ja, just det.
Så att det är en himla skillnad.
Ja, men det är ju positivt.
Ja, det är positivt. Ja. Visst är, jag ser inte att det är negativt. Jag ser bara att det är lite ovanligt.
Ja, jag med.
För mig var det i alla fall.
Ja, ja.
Men sen är det ju hur det funkar på banan och så vidare också.
Ja. Vad väger du in då liksom i den här ekvationen när du bestämmer om du vill fortsätta? Sen är det en annan sak om de vill fortsätta.
Ja, om jag tar henne då igen, hon var ju 32-33, hon var ju slutet på sin karriär och det är väl inte så mycket jag kan ändra egentligen. Om du tar en kille som är 22-23, 24-25 där, då är det ju mycket grejer du kan ändra, kanske lite teknik och tänkesättet och så vidare. Va?
Ja, ja.
Så det är betydligt lättare med yngre spelare och ta det beslutet.
Okay.
Men nu har jag haft tur och haft bra spelare och folk som jag kunnat jobba med.
Ja, det är nog inte bara tur. Det är ju att du har gjort ett tidigare bra jobb säkert också, i och för sig.
Förhoppningsvis.
Ja.
Ja.
Men hur mycket väger man in liksom själva det tennismässiga spelet? Vad du tror om deras potential? Vad du ser att du kan utveckla
det är nog
kontra
ganska stor...
personkemin?
Liksom. Ja, personkemin är väl naturligtvis viktig också, men... det är väl en balansgång däremellan, men jag tror att spelmässigt är viktigt alltså. Att man ser att här finns det, här kan man jobba på.
Ja, att du känner att du kan bidra?
Ja,
eller?
Precis. För man ska ju inte vara tillsammans med den där personen, utan det är ju jobb.
Ja.
Och då är det ju tennisen som är det viktiga.
Ja, just det. Som men, med Rios till exempel.
Ja, i början var det ju, men han... Ja. De vet de flesta hur han var. Men,
Men där var det tennisen som lockade?
Ja, det var tennisen som lockade definitivt.
Ja, just det.
Definitivt.
Om vi tar en spelare som Federer då, som en gudabenådad talang men med ett hetsigt humör som är allmänt känt att han hade i början av sin karriär. Hur approachade du just den humörbiten med honom?
Ja, men det var ju visa, som vi pratade om tidigare i podden, att han tyckte om att titta på sig själv. Och så kunde jag då ta ett exempel, men kolla här nu vad som hände. Du flippar ur och så sen tappar du humöret och sen är det helt plötsligt slår det 5-3 och du ledde med 3-1. Och du tänker fortfarande på den här poängen.
Ja. Och så då liksom visar du från honom vad han gjorde då? Eller?
Det är ett bra exempel att göra det på. Jag tycker att det är någonting, då är det lättare att förklara för dem. Och sen måste man ta den i rätt tillfälle. Det var inte, om man säger att han förlorar en match så brukade vi prata ibland till middag eller i en taxi eller vad som helst.
När du kände att nu är det dags?
Nu är det perfekt.
Och hur visste man det då?
Inte vet jag. Det är väl någonting, ja, men det är väl lätt, jag tror att det är lättare också när man har varit spelare själv.
Ja, känna av det.
Känna av det lite grann. Man vet, ibland var det inte alltid att jag ville prata direkt efter matchen heller. Så att,
just det.
Man får känna av lite grann. Ja, det där.
När man lär känna spelaren då också antar jag.
Precis, exakt. Och Marat till exempel, han var ju tvärtom. Han ville ju gärna prata direkt efter matchen. Oavsett.
Ja.
Och ibland kunde han ju säga att han skulle lägga av med tennis och det ena med det andra. Då var man ju tvungen att lugna ner honom. Liksom. Och ibland var det bra. Det, va? Ja.
Vad sa du då? Då? Liksom så här att, nej, det är klart du inte ska.
Vi pratade om det sen, sa jag oftast.
Okej.
Okay. Ja. För han var så irriterad då på sig själv.
Ja.
Så att det var ingen mening att jag överhuvudtaget sa någonting om det.
Var det läge när du trodde att han skulle lägga ner? När han säger så liksom?
Nej,
men nu menar han nog det.
Nej, nej.
Nej, det var aldrig så. Nej. Okay. Var det viktigt för dig att de här spelarnas humör liksom kom under kontroll?
Ja, det tror jag är väldigt viktigt. Att de känner att de har ett stöd. Och, för att man tänkte ju mycket själv. Jag hade ju inte så ofta tränare med mig. Och då sitter man ju och funderar ibland. Och det är inte alltid att man kommer till rätt lösning.
Nej.
Men har man någon då så att bolla med så är det ju betydligt lättare.
Just det.
Ja.
Men tycker du att det påverkar deras spel mycket att de blev liksom lacka på banan så sätt? För vissa, det finns ett tydligt exempel i McEnroe där folk säger men det kunde vara positivt för honom.
Ja, men det var ett extremt fall tror jag. Det är inte många spelare som blir bättre.
Nej.
När de blir arga. Det är väldigt få.
Okej, så du ansåg inte att det var så med Safin eller Federer till exempel?
Jo, men Marat var ju hemsk på banan ibland.
Ja.
Racketar och bollar flög överallt och då oftast så förlorade han också matchen.
Ja, så det var så negativt
jag,
tyckte du?
Jag var negativt och ibland så gick han och småstutsade racketarna och småknäckte racketarna. Så ska du knäcka en racket och gör det ordentligt då.
Ja.
Dräm den ordentligt och sen är det bra.
Ja, ja.
Istället för att knäcka 3 racketar men bara lite grann.
Ja, just det.
Eller hur?
Ja, jag är helt med.
Ja. Och det tyckte ju Head också var bra. Att jag pratade med honom om det.
Ja, just det.
Men i alla fall, det jag tror är viktigt sånt är att skåra ut det, då måste det på en gång och sen är det bra. Liksom. Glömma den där poängen eller vad det nu var som hände.
Ja, ja.
För att du kan inte gå och tänka på det, då är du borta i matchen. Det är ju kört.
Ja.
Så enkelt är det.
Sista grejen på det ämnet där. Liksom, ja. Snackade du, sa du till dem varje gång de liksom kastade ett rack eller lackade ur? Eller var det liksom att du väljer dina tillfällen när du liksom, nej, men nu måste jag ta det med dem?
Ibland sa jag ingenting.
Nej.
För de visste vad jag tänkte.
Okay.
För jag hade redan sagt det.
Ja.
Så att ibland var ju att hålla på och påminna hela tiden. Om det inte är något extremt.
Nej.
Något löjligt liksom.
Ja,
men det var väldigt sällan det var så. Utan då visste jag, okej.
Ja. Just det. Kunde du redan före en match känna att men nu är han inte på humör? Eller,
ja, det hände.
Eller
det hände. Det hände, ja.
Hur approachade du det då när du kände att nej fan, nu går han in på en match här och det är inte helt rätt ställt här idag?
Nej, man får göra så gott man kan och försöka få dem på ett bättre humör helt enkelt.
Ja. Hur gjorde du det?
Ja, jag vet inte. Kommer inte ihåg alla grejer som
händer. Nej, men liksom så här, skojar du med dem då? Eller liksom, kom igen nu måste vi fokusera.
Ja, alltså man försöker få dem att tänka på något annat istället och få in dem på en annan linje om något på matchen som kommer att hända eller hitta på något.
Ja, ja.
För att det är inte lätt det där när det kommer till sådana saker. Men Marat kunde ju vara så ibland. Han var ju lite humörsbetonad sådär.
Ja, lite.
Ja. Även innan matcherna.
Ja.
Men ofta så brukar det ju lösa sig.
Ja, just det. Hur hur hård liksom tycker du när man har en spelare som är upp och ner liksom i sina prestationer och humör och resultat också? Hur liksom, hur tuff tycker du man ska vara mot de här spelarna när det är matcher som kanske inte tankas men som liksom slängs iväg? När man vet att spelaren är ojämn, så här, det här är en humörspelare.
Man måste ju prata med dem om just de här tillfällena.
Okej.
Att när det händer, vad är det som händer i huvudet? Hur tänker du?
Ja.
Man måste ju gå in på den biten.
Ja.
Få dem att man får kontroll på dem, vad de gör för någonting.
Ja.
Det är oerhört viktigt alltså, att lära känna dem och veta, okej, jag kanske ska göra så då. Pröva den biten,
ja.
Den vägen.
Man vill lära känna sig spelare lite.
Ja, det är väldigt viktigt det där. Alltså det, för att ibland kan det vara så små grejer som gör en sån jätteskillnad.
Ja. Att man hittar rätt nyckel liksom till just
precis,
den här spelaren.
Precis.
Ja. Och då måste man tillbringa mycket tid med spelaren,
ja,
antar jag.
Ja,
just det.
Så är det.
Om vi tänker rent mer spelmässigt, hur mycket, jag kallar det konstnärlig frihet, har du gett de här typerna av spelare som Federer, Safin, även Rios, kontra liksom att vi ska ha en tydlig spelplan idag, en tydlig taktik, så här ska vi approacha den här matchen?
Nej, men jag brukar inte prata så mycket om deras spel, utan prata mer om motståndaren och vad... Det här ska du tänka på när du möter honom och så vidare. Och ditt eget spel, man tänker då, jag sätter in returerna djupt. Och man säger ju inte så mycket hur de ska spela, för det måste ju vara en instinkt. Man kan ju inte säga, slå backhandcross och sen slå en rak och sen... Det går ju inte.
Ah, okay.
Utan man måste ju prata om vad den här spelaren är bra på. Och Marat var ju inte sånt exempel. Han vill ju aldrig titta på någon match. Han sa... Peter, you go watch. Då var det att jag gick då.
Ja, då fick du, han litade på dig.
Ja, han litade på mig. Så gick jag och kollade. Och så.
Och sen sa du till honom då?
Ja. Kort andra server, gå in där och ta den tidigt och sådär va.
Sådana små grejer då liksom.
Små grejer som är viktiga.
Ja. Det låter så simpelt, Peter.
Ja, men det är... simpelt och simpelt, jag vet inte. Ja, det kanske är.
Nej, men jag menar så här, gå in och ta den tidigt liksom.
Ja, men det är inte alla som säger det. Nej. Alltså... Många matcher man har sett, varför står han så långt bak på andra servern? Måste ju säga till sin spelare och stå längre in så han kan ta den tidigt. Va?
Ja, men det är inte så...
Men det är inte alla som gör det, av de här tränarna.
Nej, okej.
Jag blir förvånad. Eller om att spelaren inte ser det eller kanske inte vill göra det fast tränaren säger det. Jag vet inte.
Nej. Jag är med.
För många spelare är rädda för att gå utanför deras comfort zone också. Det är inte bra.
Nej.
Du måste våga i tennis för att bli riktigt bra.
Ja.
Ta risker.
Ja.
Så är det ju bara. Det är ju lite gambling.
Ja, det är det ju. Ja. Om man vill nå hela vägen.
Ja, exakt. Ja, så är det ju.
Men då menar du att vissa tränare är lite fega i vad de säger till spelarna?
Ja, det är de. Marat till exempel, han är ju expert. Jag tar upp honom hela tiden, men det är så många gånger det har hänt, för att han berättar för mig att men det här har aldrig någon tränare sagt till mig. Ja, men det här så, det här är ju ABC-grejer.
Ja.
Hur enkla grejer som helst. Det är inget konstigt.
Nej.
Du säger ju själv att det här är ju, låter ju inte som det är så svårt.
Nej. Men sen klart, man måste ha ögat och säga rätt sak också.
Ja, visst. Men alltså, vissa tränare är rädd för att kanske säga vad de egentligen tänker.
Ja. Men det har du aldrig varit, eller?
Nej, då har jag inte hållit på med det här.
Nej.
Så enkelt är det.
Just det. Vad tror du skiljer riktigt bra tourcoacher mot de som inte lyckas lika bra? Är det ögat för taktik eller är det just det här du pratar om att vara ärlig? Eller vad?
Ja, det är nog en kombination av lite utav varje tror jag faktiskt.
Ja, det är så?
Ja, det är det.
Vad har varit din styrka skulle du säga i de åren?
Ja, det är väl att jag själv var en spelare en gång i tiden, har mycket erfarenhet, har gjort många fel, lärt mig mycket av andra tränare som jag jobbar med. Framförallt under Stockholmtiden. Sen har man väl lärt sig mycket på touren också. Sett vissa grejer som man gillar.
Menar du, vad menar du då? Vad kan det vara till exempel?
Ja, men om man ser liksom någon tränare som man sitter och kollar på några spelare som har tränare på banan som gör någon bra övning eller någon kul grej.
Ja.
Så då kan man ju ta den.
Ja, jag förstår.
Ja, förstår vad jag menar.
Som en svamp.
Ja, exakt.
Suger åt sig.
Ja. Jag har alltid varit intresserad av tennis. Och sen jag var liten, så det är ju mitt liv.
Ja.
Så att det är väl en kombination av allting. Naturligtvis att jag haft bra material att jobba med också, men jag har haft ganska jobbiga spelare. Och det börjar ju, min karriär började med Rio, så det var väl inte världens enklaste. Så att, och sen vart det Federer och så vidare.
Ja.
Så att jag har ju haft många bra spelare, men tuffa spelare att jobba med.
Kan du ibland tänka att det hade varit skönt att ha någon spelare som inte var lika speciell?
Jo, men jag har ju haft det också, efteråt. Det kan ju inte gå rakt upp hela tiden. Blir värre och värre, utan det måste ju gå till något.
Här börjar du med Rio, så blir det så.
Ja, jag menar det. Det är ju så.
Just det.
Mm.
Peter, du har ju varit Davis Cup-coach i 3 olika länder.
Mm.
Schweiz, Storbritannien och
Bulgarien.
Mm. Kan du berätta lite hur det liksom har skilt sig att jobba i de här olika länderna och kulturerna?
Det är en himla skillnad. Jag menar, brittiska förbundet, vi spelar ju den lägre divisionen under elitserien då.
Mm.
Och vi skulle kvala för att gå upp till högsta divisionen. Och vi gjorde det. Mm. Men vi hade ju, alltså vi hade Andy Murray och Tim Henman och Rusetski, men de ville ju inte spela så ofta.
Just,
så då fick vi spela med de sämre spelarna.
Så ni hade egentligen ett bra lag, men det blev
bra,
inte så.
Ja, förutom i kvalfinalen, då ställde alla upp.
Ah.
Och då spelade vi faktiskt på Wimbledon i september.
I september?
I september på bana 1.
Okay.
Så då kom vi
kallt,
dit. Det var ju september, slutet på september. Jag tänkte, det här kommer ju inte att gå. För det första, det kommer ju regna hela tiden. Och vi hade kanonväder de här 3 dagarna.
Är det sant?
Ja, det var kanon. Alltså, det var jättekul. Och så bana 1.
Ja.
Och så tänkte jag, banorna kan ju inte vara redo redan. Men de var helt perfekta.
Okej.
Okay. Bara, alltså. Bara 2 månader senare så var de helt. Som inte Wimbledon hade varit där. För de brukar ju vara hemska efter tävlingen.
Ja, vad coolt.
Ja, himla coolt. Så det var en kul grej. Så det var ju ett land. Och så Bulgarien, då spelar vi på en sporthall. Med 200 pers.
Okay.
Mot Monte Carlo, eller mot Monaco, så att säga. Så det var ju också en erfarenhet.
Ja, verkligen.
Och lite folk, och så Grigor var ju stjärna då. Ja,
han måste varit upphåsad ändå.
Ja, han var ju det. Ja. Ja, men det var ju ändå på en väldigt liten skala då. De spelade ju Division 2 eller något sånt där, 3 kanske till och med.
Ja.
Så det var ju på en helt annan nivå. Men kul ändå, skönt gäng och... Ja, så det går ju liksom inte att jämföra de 2, LTA och Bulgarien.
Nej, 2 olika världar.
Ja, och Schweiz var ju faktiskt, var vi också division 1.
Mm.
Och då var vi ju på väg upp med Federer och Rosé.
Mm.
Vi hade ju ett bra lag också, men det var ju svårt på den tiden att ta sig upp.
Just det.
Det var många bra lag.
Men hur skilde sig liksom, vad ska man säga, personkemin eller det i kommunikationen? För jag tänker att de är uppväxta i olika kulturer och...
Ja, men det funkar rätt bra faktiskt. Ja. Många av de här killarna skulle nog kunna bli bra lagspelare också.
Okej.
Okay. Så att de är inte bara individuella, utan när det kom till... Det ser man ju på Laver Cup också, sammanstrålar.
Det ser ut som de har kul, alltså.
Ja, men det är ju det. Det är ju kul med Davis Cup.
Ja.
Jag hade ju turen att få spela 2 Davis Cup-matcher i dubbel med Edberg. Och det var ju en jättegrej.
Ja. Ja.
För du kan inte jämföra. När jag gick ut och spelade den dubbelmatchen, så var jag ju... Jag har aldrig varit så nervös att spela en dubbelmatch.
Ja.
Så det är ju en himla skillnad, alltså, att spela för sitt land. Det är ju helt klart, alltså.
Och det tycker de här största spelarna
också?
Ja,
de tycker det också. Absolut.
Ja. Just det.
Ja.
Och sen så har du varit lite involverad i Rysslands lag också.
Ja, i samband med Marat, och så ville ju han att jag skulle komma dit.
Ryssarna måste ha varit lite speciella att jobba med.
Ja, jo, men då var ju inte jag var ju inte tränare, men jag var ju på banan med Marat då.
Ja.
De tillät ju honom att jag var på banan och så vidare, men jag höll ju på laget sen då, som vanligt. Och de mötte ju Argentina i finalen.
Mm.
Och det var ju en tuff match, en Albanian hade de ju. Och Marat fick stryka honom i första matchen, och Davidenko spelade och vann sin match.
Mm.
Och sen vann de dubben, Marat och Lukantor. Jo, det var Jushny som spelade, tror jag. Då vann de dubben, så ledde med 2-1. Och så skulle Nalbandia möta Davidenko.
Ja.
Och så kom Marat och hämtade mig på morgonen, och så sa han: "Åh, jag är så nervös i den här matchen." "Vadå?" "Ja, men jag vet att Davidenko kommer förlora mot Nalbandia." "Ja, det vet jag väl jag också." "Nu har du chans att visa att du är vem som är kung", sa jag. Så gick han ut och vann tre raka set. Bara krossa.
Ja, för Davidenko förlorade.
Ja, Davidenko förlorade.
Okej.
Okay. Ja, så att, men det var så jag pratade till Marat ofta, för han hade så dåligt självförtroende i den här matcherna.
Det var tydligt,
kan man inte tro. Ja, det kan man inte tro, en sån spelare som har varit världsetta och fyra i världen och vunnit Australian Open och US Open. Men som var som en bebis innan matchen.
Men då var du liksom tydlig och lyfte upp
honom. Jag bara sa, nu har du chansen att visa här vem som är kung. Ja, ja. Bara gå ut och gör det. Ja, ja. Och det var ju samma med när han spelade Australian Open mot Federer i semi. Och så sa jag, vad ska du göra nu då mot Federer? Ja, jag ska ta ett par GM, sa han. Jaha, sa jag. Då ska jag berätta en sak, sa jag. Att han är livrädd för dig. Den enda spelaren han är rädd för är du. Och så gick jag. Jag sa inget mer.
Och det köpte han in då?
Han köpte.
Och så gick han ut då?
Och vann. I och för sig, han hade ju matchboll emot sig, men han vann i alla fall.
Det räknas det med.
Ja, han fick några fler GM än 2-3 stycken i alla fall.
Så. Men så då var det viktigt för dig att ingjuta självförtroende hos honom,
exakt.
Och tro på det.
Ja. Liksom. Så där har du en grej också. Om man är en ledare då för ett lag, då måste du hitta säga rätt grejer.
Fascinerande när så bra spelare också behöver det.
Ja, man tror inte det.
Som många juniorer behöver liksom, så att säga.
För vet man ju själv hur rädd man var ibland när man skulle in och spela final i SM och så här liksom. Men det är ju tufft och är de där. Men det är ju det som gör skillnaden.
Ja, verkligen. Ja. Jag tänker, är det många spelare som har känt så mot Federer kanske? Man måste bara ta några games här.
Ja, men få några games. Men en del tänker nog, ska jag få något GM? Men gå in och möta Nadal till exempel på grus. Det skulle inte jag vilja göra.
Nej. Nej, det är tufft faktiskt. Peter, jag kommer måla upp ett litet påhittat scenario här för dig. Jaha. Och så ska du få berätta hur du skulle ställa dig till det och vad du skulle göra om det här hände. Jaha. Är du med?
Ja, jag är med.
Nick Kyrgios, som vi alla vet om det, han hör av sig till dig och är intresserad av ett samarbete. Han säger sig vilja ha dig som head coach med målet att vinna sin första Grand Slam. Guida oss igenom vad du tycker är viktigt att ta reda på och hur du tänker att du skulle ta dig an ett sånt uppdrag med den typen av spelare idag.
Ja, det är nog svårt för mig det, att ta den killen. Men i och för sig gillar jag honom. Jag tycker han har potential att göra precis som du säger. Sen är frågan om man tycker om tennis tillräckligt. Jag tror jag hade tackat nej till det jobbet.
För att du inte tror han tycker om tennis?
Nej, men alltså jag tror inte han vill träna så hårt och göra det jobbet för att vad som krävs. Han kan göra någon match, men att göra en hel turnering, det är tveksamt. Nej, jag skulle tacka nej till det jobbet faktiskt.
Men om du skulle liksom ändå ha en dialog med honom, skulle du fråga honom just de här sakerna?
Ja, självklart. Vill du lägga ner jobbet, vill du göra de grejerna och han gör det, då kanske. Men jag tror inte han vill göra det.
Du tror han säger nej liksom direkt i så fall?
Jag tror inte han vill göra det överhuvudtaget. Han vill inte ha någon tränare. Det är ett svår kille. Men jag gillar honom som spelare.
Du har ju klarat svåra killar.
Ja, men det här är nog den tuffaste, tror jag faktiskt.
Ja, du tror det?
Ja, jag tror det.
Just det.
Det är väldigt extremt fall faktiskt.
Och då måste den typen av spelare, då bör man vara tydlig och sen ge vissa friheter också, eller hur?
Absolut, du kan ju inte låsa in honom, det går ju inte. Nej, men det måste ju ändå känna att man ser på träningen och ser vad han gör på tävlingen, hur han spelar matcherna. Att det är värt det. Men i dagsläget så tror jag inte att han vill. Då hade han ju spelat de här turneringarna. Han spelar ju bara en tävling, eller två, hittills i år. Sen har han inte spelat sen.
Ja, just det. Men du tror att han har potential?
Absolut.
Eller i spelet?
Det blir, liksom. Spelet har han. Han har ju vapen.
Ja, verkligen.
Han har ju en ruggig serv och en forehand som är väldigt svår att läsa. Och så har han känsla. Visst. Och så en konstig backhand, men den funkar.
Ja. Om han skulle höra av sig, skulle du vara intresserad?
Det är en svår fråga.
Ja, det är klart att det är.
Men jag kanske skulle kunna göra så här då. Göra några veckor och se hur det är. Och sen bestämma mig. För jag tror inte jag skulle säga ja direkt så här. Det tror jag inte.
Du skulle säga, kom till Sundsvall så testar
vi
några veckor.
Ja, kom till Sundsvall och så kör vi. Ta med en kompis.
Då är det upp till bevis hur mycket han vill där.
Ja, exakt.
Jag ska spela upp ett ljudklipp ifrån avsnitt nummer 2 med Jennifer Falk här, Peter. Jennifer som är fotbollsmålvakt i damallsvenskan och i svenska landslaget. Så ska du få lyssna och så ska vi se vad du säger om det hon berättar här.
Alltså när jag spelade tennis så var det nästan, när jag vann matcher och så, så var det nästan alltid bara en lättnad. Alltså det var ju lite glädje också, men det var mer press över att jag skulle vinna. För det var också bara, det var bara jag och det var, det fanns ingen annan att skylla på. Och jag var ändå ganska bra, så det var många matcher jag skulle vinna.
Peter, när du hör det här klippet om hur Jennifer upplevde en stress och press över att spela, ja, men när man var ensam på banan och så vidare som tennisspelare. Vad tänker du då kring just de momenten med stress och press?
Jo, men det finns ju många exempel. Det är bara att ta, det kanske man inte ser så ofta när man ser Federer till exempel. Han berättade ju det för mig att han var vettskrämd i vissa lägen.
Okej.
Och kunde känna enorm press och sådär va. Men det, man såg ju inte det på honom. Man brukar aldrig se det på honom.
Nej, verkligen inte. Jag känner
så
inte
ibland det. Får man ju liksom bluffa det där va. Okay. Och försöka tänka på någonting annat kanske. Istället för vad som just då händer. Ja. Därför att det är ju samma för den andra personen. Det är ju så det är att vara en individuell sport. Då är det du och ingen annan. Ja. Men det är ju samma för den andra.
Ja.
Så att det är ungefär som man servar för matchen. Ja. Hur många gånger har man inte gjort det? Eller hur, Rikke? Och sen förlorat.
Ja.
Då har man tänkt så här när man går ut och ska serva för det här. I alla fall jag. Ja. Tänk om jag tappar det här servgamet. Och det tänker man ju negativt direkt.
Det tror jag många känner igen sig.
Ja, och det är väldigt vanligt. Och då, så, några sekunder senare så är ju gamet borta. Och kanske matchen också, förmodligen. Och där har du ju negativt tänkande då, att man är rädd. Du måste försöka hitta någonting, tänka på något annat. Tänka på att ja, det är ju lika för den andra. Det är samma. Man måste försöka hitta någonting och för att få bort det där. För att rädsla, det kan ju vara positivt också, att, som för Federer. Han hittar ju hålet, han var en liten mus då. Så hittar ju han hålet där, kröp in där och gömde sig.
Ja.
Så han hittade liksom
en utväg. Då liksom.
Ja, han hittade utvägar.
Ja.
Men tänk hur många matcher han har varit och lägga riset till och sen kommit igen. Jag såg en häromdagen förresten mot Sandgren i Australian Open. 3 matchbollar hade Sandgren.
Ja. Fantastisk match.
Ja. Det är ett bra exempel.
Ja, verkligen.
Och då ser man, då var han säkert hur rädd som helst att det är kört. Ja. Men han bara hängde in där, nu tar vi den här bollen. Ja. Se vad som händer.
Så även om toppspelarna känner den här stressen och pressen.
Så det är kanske bra att få höra det om man tänker som hon. Att det är inte bara på lägre nivå, ja, utan det är på, även på, ja, även på elitnivå så är det väldigt vanligt. Eller vanligt, det händer jämt.
Ja, just det. Ja. Tror du ofta de känner press från omgivningen också, eller är det ofta från sig själva?
Det kan många föräldrar som sätter press och andra människor också.
Ja.
Det är väldigt vanligt. Det har vi ju konstaterat. Ja, men speciellt verkligen. På damsidan. Damsidan har ju varit väldigt många sådana.
Lite för taggade föräldrar ibland. Bland annat.
Ja, precis.
Men, och du som coach då försöker du hjälpa dem i det här med att hur de ska tänka på banan då istället.
Ja.
Och hitta vägar och...
Ja. Ja, för man måste diskutera sådana här grejer. Det är väldigt viktigt. Då kommer man ju närmare spelarna också. Och då är det lättare att hitta lösningar på det.
Ja, just det. Tror du att tennis, om vi pratar juniortennis, är en extra utsatt idrott ibland? I och med att man är själv på banan och man kanske reser runt med en förälder eller en coach bara. Liksom så här. Man är lite liksom, man är ensam.
Man är ensam. Ja. Det är ju så. Och vissa passar ju till det.
Ja, exakt.
Och vissa är bättre lagspelare. Vissa är bättre dubbelspelare. Därför de kan inte spela singel. De känner sig trygga när man spelar dubbel. Det är väldigt många tennisspelare som är så. De spelar betydligt bättre när de spelar dubbel.
För då har de inte, då har de och, en, någon bredvid
ja,
sig.
Så. Och så är det ju de som har blivit bra dubbelspelare som sen har blivit bra singelspelare. Björkman,
just det.
Appell. Ja. Såna, de var ju inte bra singelspelare från början. Som sen blev... Bra singelspelare också.
Ja, väldigt bra i många fall också. Ja.
Så det går ju att gå den vägen också. Att, att de helt plötsligt får Stepanek har vi ju också. Tjecken, han var ju inte bra i singel. Som sen helt plötsligt vart hur bra som helst.
Ja, ja.
Så att det går, alltså, det gäller ju att hitta... sen är det ju med mognad också naturligtvis. Om man är 15, 16, 17, då är man ju kanske lite osäker. Va? Ja. Och sen när du får mer rutin så blir du ju säker, mer säker på dig själv. Ja, men det där funkar ju sist. Då kör jag på där.
Ja.
Kör samma grej.
Just det. Du som coach då, har du haft situationer där du känt press?
Ja, självklart. Det är ju så med allting. Om man gör rätt, gör jag rätt här nu? Mm. Tänker jag rätt? Säger jag rätt saker? Det är klart man gör. Men det blir ju lättare samma där, man har varit med ett tag, då vet man ju, man har mer rutin, man tror mer på sig själv.
Ja,
ja.
Just det. Har du känt press över resultat ibland? Att vi måste vi börja vinna här liksom?
Ja.
Eller?
Jo, det är klart, det gör man väl alltid.
Ja, det är så.
Ja, men det var ju, jag kan ju ta Marat till exempel, våran början var väl inte direkt strålande.
Okej, okay, berätta. Jag...
Nej, men alltså första två, tre månader så vann jag knappt en match.
Okay.
Och då börjar man ju undra, liksom, vad händer här? Och vi jobbar ju på och kämpar på. Och, jag sa, och det är ju så, det är inte alltid att det funkar direkt.
Nej.
Utan det kan ta tid, och mycket riktigt var det som hände.
Mm. Mm.
Och så 3-4 månader senare åkte vi till Peking.
Mm.
Och han hade inget självförtroende alls, han hade förlorat i US Open.
Mm.
Och så vinner han första matchen och liksom var skönt. Va?
Mm.
Och så helt plötsligt vinner han hela tävlingen.
Ja, sen,
en 500. Och så sen vinner han Madrid inomhus, Masters. Och så vinner han Paris inomhus.
Ja.
Så back to back vinner han 2 Super 9. Och så är han i Masters helt plötsligt.
Ja, det kan gå.
Alltså det är ju så, va. Nu är du här en extrem spelare. Men, ja. Men
hur kände du när det gick som sämst där då? När det,
ja, men det var ju tungt. Det var ju tungt. Alltså, jag visste inte, säger jag rätt grejer? Gör vi rätt grejer? Det är klart att man börjar undra. Även fast jag jobbar med Federer och vi hade jättebra resultat. Så.
Ja.
Det är inte säkert att det funkar med en annan person.
Nej. Känner du att det var du som tvivlade lite, eller var det han också som började tvivla?
Det var nog båda, tror jag.
Hade ni en dialog om det?
Ja, ja, vi pratade ju om det hela tiden. Liksom, okay. Att, vi kämpar på här nu och jobbar. Och, för det var ju tagen, ja, började prata om att han ska lägga av, han är värdelös och det ena med andra.
Ja.
Det tänker väl alla i och för sig.
Ja.
Det har väl jag också sagt några gånger till mig själv.
Och sen när han vann någon match då, eller, och vann så småningom första titeln, var det något speciellt ni gjorde där som gjorde att det vände? Eller
nej,
var det bara att
nej, det var bara helt plötsligt bara plang, så var det där liksom. Han fick vinna några matcher och fick lite självförtroende och bara sitta slagen.
Mm.
Det är sånt som kan hända. Det vet man ju själv i sin egen karriär, att man kan hade, ja, jag tror jag torskade 11 första omgångar en gång.
Ja,
och sen helt plötsligt, ja, och så sen helt plötsligt stod vinner jag 3 tävlingar.
Ja, ja.
Så att,
man förlorar mycket som tennisspelare.
Ja, men det är då man lär sig något.
Mm. Ja.
För när du vinner så då kommer ju alla fram och säger vad bra du är. Oj, oj, oj. Men det är ju när man torskar man lär sig någonting. Vad var det som gick fel? Vad är det som är dåligt? Vad kan jag förbättra? Vad kan jag göra?
Ja, ja.
Det är så det är.
Ja, visst det.
Ja.
Peter får mycket av tränarsysslan på den här nivån att verka så enkelt, tycker jag. Ja, men jag sa det här eller jag sa det här och ta bollen tidigare. Men det är ju såklart inte så enkelt. Det handlar ju otroligt mycket om en personkemi, om att få spelarens förtroende och att säga rätt sak vid rätt tillfälle. Och det här är ju såklart, det här är ju egenskaper som inte alla har som coacher. Som kommer mycket med erfarenhet. Och det är otroligt mycket fingertoppskänsla. Tror jag i alla fall. Jag har ju ingen aning. Men jag tror helt klart att det är lätt att säga. Att det är enkelt att coacha bra spelare. Jag vet ju många som säger att ja, men de här tourcoacherna är inte så mycket bättre än vad andra tränare i Sverige till exempel är. Men det är ju helt olika arbeten. Det är helt olika saker som inte går att jämföra. Och därför har jag den största respekten för till exempel Peter. Men även andra tränare som har jobbat på den allra högsta nivån. För det är så en otrolig fingertoppskänsla. Och sånt otroligt öga som behövs för vad man ska säga när. Och det går inte att jämföra med att coacha en en vanlig junior i en tennisklubb. Det är mycket möjligt att de här tränarna är jättebra på det också. Men det är ju olika erfarenheter. Och nu har ju Peter berättat i andra intervjuer hur han har, till exempel på tennisakademin i Houston, hur han fick coacha med vuxna och andra typer av spelare. Och att det är också en läroprocess. Men det är jätteintressant att höra på det här, hur han approachade olika situationer med toppspelarna, tycker jag.
Det här med spelare som kanske lite oftare känner press och stress, Peter. Kan det ha att göra med att de trivs mer i ett lagsammanhang kanske?
Ja, absolut. Det tror jag är jättevanligt i tennis. Att det är många som är lagspelare som är jätteduktig i dubbel. Ja. Men kanske inte så bra i singel. Men sen har du ju den andra också. Vissa singelspelare kan inte spela dubbel.
Nej.
Därför att de gillar att vara ensamma och svårt att spela med någon annan.
Ja.
Så det är både och. Mm. Tror jag är jättevanligt.
Man får hitta den formen som passar ens eget psyke.
Ja, visst. Kanske. Exakt.
Just det.
Och sen kanske är bra att spela. Om man är singelspelare, till exempel spela dubbel. Mm. Ofta. Så man kommer in i det där. Ja. Att lära sig att spela med en annan.
Ja.
Och tvärtom.
Ja, just det. Den här tjejen som sa det här, ja, det är lite spännande, för hon pratade ju från sin tenniskarriär. Sen gick hon ju över till fotboll och blev landslagsmålvakt.
Jag är inte förvånad. Jag är inte förvånad, faktiskt.
Lagdelen kanske passar mer.
Förmodligen är det så, det är säkert jättevanligt. Ja. Eller det är vanligt.
Ja. Peter, jag har två sista frågor till dig.
Ja.
Som jag ställer till alla gästerna numera.
Okay.
Första frågan, kan du nämna en sak som du har lärt dig det senaste året?
Ja, jag har fått lära mig att ta det lugnt ett år.
Inte fel det kanske?
Nej, det är faktiskt första gången jag har fått tid att fundera lite vad jag känner och vill göra för någonting.
Har det varit skönt att ta sig?
Ja,
eller du har ju fått den tiden nu.
Ja, kanske? Det känns jätteskönt faktiskt. Det har landat lite grann sådär, va?
Ja, men du följer fortfarande tennisen intensivt?
Ja, absolut. Jag blir påminn om det i varje dag i stort sett. Tack vare Federer och allt vad jag har gjort som tränare så är det ju ofta... Det händer ju någonting på Facebook eller man får en intervju som idag. Det händer rätt ofta faktiskt. Men det är bara trevligt. Det är bara kul.
Kul att prata tennis?
Ja, jag har inget emot det. Jag tittar på tennis jämt. Jag har ju tennis-tv så det blir ju mycket tennis.
Ja,
och nu är det ju en rolig tid också med grustävlingarna och sen kommer Wimbledon efteråt, så det är ju bara trevligt.
Ja, det är häftigt faktiskt.
Ja.
Sista frågan här.
Ja.
Skulle du säga att du i ditt fält, som räknar dig som tourcoach framförallt här nu, skulle du säga att du generellt är bättre eller sämre än andra som håller på i samma yrkeskår?
Det är så svårt att säga det. Jag har inte sett att skryta om mig själv.
Nej, men nu får du chansen.
Nej, men alltså, ja, men det beror på om det är en ny kille kanske som inte har varit med så mycket. Det är klart att jag har mer erfarenhet och jag har ju naturligtvis jobbat med väldigt många bra spelare. Så att, ja, det måste jag säga ja då.
Ja. Härligt. Peter, tack så jättemycket för att du tog dig tid igen och var med i podcasten.
Tack.
Det här avsnittet gjordes tillsammans med svenska House of Bontin som är destinationen för smarta tennisträningsverktyg. Dit alla spelare, oavsett ambition, kan vända sig för att komma vidare i sitt spel och nå nästa nivå. Så besök www.houseofbontin.se för att läsa mer. Tack för att ni lyssnade på Peter Lundgren. Vill ni se och lyssna mer på Peter så kommer det kontinuerligt nu fyra stycken videoklipp där jag, Peter och Rickard Ricky Hansson diskuterar ett nytt ämne i varje videoklipp. Så gå in på www.linuspobaslinjen.com så hittar ni de här videoklippen där som läggs ut ett i veckan. Ja, och där finns också en massa annat material med reportage, intervjuer, videosar, artiklar som postas kontinuerligt. Så gör till en vana att besöka www.linuspobaslinjen.com med jämna mellanrum.